Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej alla goa lyssnare och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt. Ja, välkomna tillbaka.
Ett och ett halvt vinglas in.
Nej, inte så mycket.
Man skulle kunna tro.
Mm. Jag får liksom lite adrenalinpåslag varje gång jag ska säga den där. Hej alla goa lyssnare.
Det är bara ett läte till slut.
Ja, liksom. Nu har jag börjat med att jag bara...
Perfekt.
Ja, det funkar. Vi är ett halvt rövgäng och en rövgängsaspirant.
Ja. Tack. Hur känns det att vara rövgängsaspirant?
Alltså jag har ju gått från rövfan till rövaspirant. Jag känner att jag levlar här nu.
Eller hur? Linnea och Tor är inte här. Så vi har kallat in en vikarie. Janna heter du.
Janna heter jag.
Och du är min kompis.
Jag är din kompis. Yes.
Vi har känt varandra sen urminnes tider.
Och hur träffades ni? Jag vet inte ens det.
Första gången så var det för att jag hade din pappa som lärare. I modersmål.
Precis.
Okej. Ja.
Och sen så träffades ju vi för att vi sjöng i samma kör. Och du bjöd på fika, det var din tur att bjuda på fika. Och du hade bakat olivbröd. Och jag sa, åh vad gott, det brukar min mamma baka när jag var liten. Och du bara, va, är din mamma grek? Och jag bara, va, är din mamma grek? Och du bara, nej, min pappa. Och sen så började vi prata. Och sen så berättade jag för min mamma att så här, jag träffade en tjej i kören, hennes pappa är grek. Du kanske vet vem det är. Hon bara, ja men det var ju din lärare. Det var din modersmålslärare. Och jag bara, va? Och sen blev vi
världen
kompisar.
Är liten, mycket
för att det var liksom som att vi var tvungna att bli det.
Men då är du också från Trollhättan då?
Nej. Jag är från Göteborg. Min pappa
men din
var
pappa
modersmålslärare i hela regionen.
Aha,
så han
såklart.
Hade det... alla kids i Göteborg, sen pendlade han till Trollhättan. Han var runt.
Ja, men det är ju, modersmål funkar ju så. Att man, om man är fler än 5 stycken i kommunen så är kommunen skyldig att erbjuda modersmål. Och då får de ju hitta någon bara som kan undervisa i det. Och så får den få betalt för att åka från Göteborg.
Och då fick det bli min pappa.
Och då blir det din pappa. Vi ska köra en lek.
Just det. För en mjukstart här. En lek. Vi har kört den innan, tror jag. Jo, men det har vi väl gjort.
Ja, absolut.
Pest eller kolera. Det är alltså att jag kommer presentera 2 alternativ.
Som
antingen är lika dåliga eller lika bra. Det beror lite på. Men så ska man liksom välja en av dem då. Och det kommer ju bli svårt. Men vi kör, tänker jag. Okej. Okay. Alla dina fisar är något otroligt högljudda men saknar lukt. Eller? Alla dina fisar är tysta men något horribelt illaluktande.
Åh nej, vad jobbigt. Ja, fast jag väljer en illaluktande ljudlös fis då.
Jag tänkte ta det andra.
Du tar tvärtom.
Ja. Det är festligt.
Intressant.
Jag tyckte att det festliga var, för att förtydliga här nu då, jag tyckte att det festliga var att det låter ibland.
Ja.
Men du tyckte att det var festligt att vi bytte.
Nej, jag tänkte att du...
Att vi hade olika.
Ja, exakt.
Ja,
precis.
Ja. Vi känner ju varann, jag och Rebecka, sedan tidigare. Så att, ja.
Great minds och så vidare.
Väljer olika alternativ, uppenbarligen. Ja. Vi kompletterar varann.
Vad hade du tagit, Mo?
Men jag hade nog tagit också högljutt och icke-luktande. Gud, jag kan inte prata. För att men det skadar ju inte någon. Eller liksom, det är ju svinjobbigt om det ska lukta illa.
Mm.
Det stör ju.
Det går inte
så
att smyga.
Då tycker jag att man ska äga det och bara så här, bara dra iväg en rackabajsare liksom, en riktig högljudd jävel.
Ja,
men det är ju också en icebreaker, tänker jag.
Klart, absolut. Ja.
Imponerande.
Ja, det är imponerande att man kan dra till med något så stort och extravagant. Pumpigt. Och så kommer det liksom ingen och dör överhuvudtaget. Ja, det är fascinerande. Ja, för det är ju sånt jävla tryck, tänker jag.
Ja, precis.
Rebecca, det känns som att vi har övertalat dig.
Nej, jag vet inte det faktiskt. Nej. Men för jag tror
att... Men du får väl sitta där och lukta då, Agnes.
Ja. Precis, då vet vi att det var du.
Ja. Jag tror att jag hellre luktar än låter. Faktiskt. Mm. Mm. Jag tror det. Nu tar vi nästa.
Ja. Det här är tråkig, men ack så svår.
Ja, okej.
Okay.
Aldrig mer få se på film. Eller aldrig mer få lyssna på musik.
Nej, vad jobbigt.
Oj. Räkna serier med som film. Eller pratar vi knivskarp gräns?
Bra fråga.
Ja, jag vet inte. Då kanske inte så här...
Man får lyssna på podd.
Vinjetter och intro-grejer kanske inte räknas då.
Man får lyssna på Mord eller Myt. Men man får inte lyssna på Tupacs sista skiva.
Åh nej.
För vad vore en film utan musik också?
Nej, nu blir det filosofiskt.
Nej,
om vi tar knivskarp gräns, då måste vi ta knivskarp gräns hela vägen. Mm. Du måste ju få se en film i sitt fullständiga liksom, format.
Ja, en film som den är. Det tänker jag.
Ja. Men om man nu då väljer film, då blir man ju så himla påmind om hur bra musik är när man tittar på film.
Just det, sant.
Nej, jag väljer...
Du kan lyssna på ett soundtrack
på
jag tänker
och
också,
leva dig in i filmen.
Jo, det är sant. Mm.
Jag tänker också att hur ofta hinner man med att se en film som vuxen? Mm. Alltså ja, det är extremt.
Min fråga. Man kan ju se liksom 7 avsnitt av en serie men inte tycka att det var ett slöseri med kväll. Men att dedikera sig till att se en film en kväll, även om den är kanske 2 timmar.
Man hade ju säkert sörjt att aldrig få se en film igen. Men det kan ju också spela in att jag hatar att gå på bio. Eftersom det är det värsta jag vet.
Man får inte sticka där. Det är för mörkt.
Nej, men man kan inte kissa när man vill. Och man kan inte lägga upp fötterna. Och det är obekvämt. Och det är för mörkt. Och varför är det så jävla mörkt? Och vem fan är det som sitter där bakom och låter?
Mm. Och folk som smaskar.
Och så vänder man sig om och så bara, åh nej, det är ett barn. Jag kan inte ens säga till.
Nej, jag får lite klaustrofobi faktiskt.
Hatar att gå på bio.
Ja.
Jag hade kunnat leva utan att kolla på film. Jag hade inte kunnat leva utan musik, tror jag.
Nej, men det är nog det som blir grejen för mig, att jag älskar musik för mycket. Ja. Jag älskar film också, men jag älskar musik mer. Så därför blir det att jag inte får se på film mer.
Nej, det får bli så.
Ja. Vi går vidare.
Vi var ändå helt ense.
Okej, det här är faktiskt 2 bra
alternativ.
Förmågan att kunna tala med djur eller förmågan att tala och skriva alla världens språk. Det är 2 bra grejer.
Jag vet vad min pappa hade valt. Han hade valt alla språken.
Men alltså, jag tänker att fan vad gött att kunna fråga Vincent, min hund, vad fan är det du vill egentligen?
Hur mår du?
Och han kan säga, jag vill verkligen gå ut och kissa. Och så kan man säga, vill du verkligen gå ut? Är det kissa du vill?
Behöver du eller vill du?
Eller är det nosa på löptikskiss? Mm. Är det det du vill?
Men vad hade du fått ut av det samtalet?
Ingenting.
Nej, men
därför väljer jag alla världens språk.
Fast däremot tänker jag tvärtom.
Bra motivation.
Ibland är det skönt att Vincent också vet vad du säger.
Ja, sant. Alltså, fast han vet ju typ vad jag säger.
Nah.
Jo, men det gör han ju.
Var det att man kunde tala med djur? Alltså var det att man förstod
tala djuren, med djur, står det.
Aha, så det är inte att djuren kan tala tillbaka då? Jo, det måste det vara.
De
ni kan ju tala.
Ja, vi kan tala varandra, vi kan kommunicera.
Ja.
Du vill hellre hålla tal för hela världen. Nej, men då kan
du skulle kunna säga Vincent in med snoppen. Och han förstår.
Eller men det betyder inte att han gör det.
Nej, det är sant. Det kan vara trotsig jävel, för han är ju...
Han är som han är.
Men det är sant. Det betyder inte att man kan få djur att göra som man vill. Bara för man kan prata med dem.
Men kan man prata alla världens språk, då kan man ju...
Och skriva. Obs.
Fan vad mycket jobbmöjligheter. Tänk vad mycket roliga jobb man kan ta. Då kan man liksom vara tolk.
Det kommer aldrig vara någon som kan snacka. Det kommer aldrig vara någon som kan snacka skit i fred när jag är i närheten.
Det är väldigt sant.
Det är häftigt.
Det är väldigt sant faktiskt.
Ja. Jag hade valt alla språken.
Ja, alla
jag med. Det har också varit en fördel i vår, i yrket som lärare. Att Gud, kunna prata med alla föräldrar.
Tänk vad bra.
Alla barn. Alla nyanlända som kommer. Alltså så här.
Så inkluderande.
Ja, verkligen.
I valtider.
Kunna läsa alla böcker.
Ja.
Vi tar nästa.
Ja.
Alltid glömma bort dina lösenord och pinkoder. Eller alltid glömma bort vad dina vänner heter i förnamn.
Är det när man säger vad som faktiskt gäller?
Ja, precis.
Jag glömmer bort namn. Jag hade hellre glömt bort pinkoder.
Ja. Jag glömmer redan bort pinkoder och lösenord. Och det gör mig ingenting. Jag kan fortsätta med det. Jobbigt att inte komma ihåg att jag kommer hit och bara, just det. Kul att ses igen, äntligen.
Men om man är vän med dig, eller så här, då vet man ju också det. Och tar inte det personligt.
Det är sant.
Jag hade valt att glömma bort mina vänners namn.
För att det är mer praktiskt.
Men då hade jag bara kallat dem något annat. Alltså så här,
Stumpan.
Det är inte jätteviktigt. Eller så här,
gullerumpan.
Alltså det är inte ens identitet.
Nej,
alltså,
det är väldigt sant.
Att glömma bort lösen och pinkoder, det kommer ju sätta käppar i hjulet för mig överallt.
Ja, du har inte tid för det.
Jag har inte tid för det. Alltså,
men telefonerna är smarta nu. Man behöver inte komma ihåg sånt.
Nej, men datan är på jobbet. Det. Alltså, allt blir bara bökigt. Och jag har inte något tålamod för det.
Det är sant. Good point. Nej, för det är klart som fan att om jag visste att du aldrig kom ihåg vad jag hette och du kan inte hjälpa det. Nej. Klart att jag inte hade brytt mig ett skit om du kallar mig för...
Då hade det varit en rutin Lisa, att du kommer hit och jag bara, tja, Moa, här.
Ja, så vet jag. Just det är hon som är Moa. Mm. Och sen så, men ja, det förtäller ju inte historien. Hur länge kommer jag ihåg ett namn? Glömmer jag bort det efter 5 sekunder?
Alltid glömmer bort vad du heter.
Så du spelar ingen roll att du säger, hej, jag heter
hur
Moa.
Hur ofta säger vi varandras namn när man umgås då?
Nej, inte så ofta.
Nej. Man säger ju det aldrig, eller? Det är typ om jag ska berätta.
Man ska prata om någon i tredje person.
Jo, men då kan man säga hon gjorde det här.
Du kan ha en lista eller någon form av påminnelse variant digital som kan hjälpa dig komma ihåg lösenord och sånt. Men att inte komma ihåg sina vänners namn, det kräver ju liksom foto och namnlappar. Alltså graden av att ens frihetsgrader på något sätt minskar i ens privatliv är ju mycket grövre om du inte kan dina vänners namn.
Det är väldigt sant.
Det är sant.
Ja, jag står fast. Lösenord och pinkoder. Bye bye.
Vilken dag i veckan som helst alltså. Absolut.
Ja, men jag får väl hålla med då. Den här
du får ha en egen åsikt.
Jo, jag vet. Men ni säger ju bra grejer va? Ni säger ju bra grejer.
Nu får vi ta en sista tror jag.
Okej. Samtliga sinnen fungerar hälften så bra. Eller att man förlorar ett av sina sinnen helt.
Okej.
Den var svår.
Jag kan absolut... Nej, fan.
Får man välja vilket sinne i så fall?
Men det tänker jag ändå att man får.
Det kan man väl få. Mm. Jag var direkt så, jag kan klara mig utan lukt. Och sen bara, åh nej, alla mina parfymer.
Ja, man kan inte så här känna om man... Okej, nu borde jag duscha.
Typ mjölken är dålig.
Ja, det är ändå...
Återigen, digitala hjälpmedel.
Ja,
at your service.
Jo.
Men jag kan inte leva utan att lukta på mina parfymer. Det hade blivit
tomt. Fast skönt att slippa all äckellukt också.
Ja, det
då hade
det.
Du kunnat sitta där och fisa tyst. Och jag hade ändå inte...
Precis, du hade ändå inte
behövt. Du hade ändå inte hört
nej.
Om vi hade.
Exakt. Usch, jag tänker bara vad hemskt det är för alla nu efter covid som har tappat sin smak.
Ja, då är det väl bättre att bara ha lite sämre. Alla sinnen lite sämre.
Eller så förlorar jag min lukt bara. För jag tror det är nog den grejen jag behöver minst.
Fast då förlorar du smak också.
Just
men man gör ju det.
Fast jag gör ju inte det.
Apropå, så har jag ett parfymprov med till dig som vi ska komma ihåg det sen.
Var det det med citrongrej? Nice.
Ska vi komma ihåg? Men vad har... Okej, förlåt, ursäkta en obildad, men vilka är sinnena?
Syn, hörsel, lukt, smak, känsel.
Känsel, just det. Jag har ju nedsatt känsel och det påverkar mig väldigt, väldigt lite faktiskt.
Men att du inte skulle känna något alls.
Ja, i och för sig.
Det är ändå viktigt med beröring.
Ja, för jag har ju bara, det är bara mina händer. Ja. Det är bara en kroppsdel. Alltså, ja. Så det spelar inte så stor roll. För
nej.
man har resten av sin kropp.
Ja, precis.
Ja, exakt.
Ja, ja.
Smak kan man inte leva utan, för det går ju inte.
Nej.
Då blir livet jättetråkigt.
Fy fan vad tråkigt det hade varit.
Det går ju inte. Syn kan man inte vara utan. Nej, jag säger alla sinnen lite sämre.
Mm. Jag förstår hur du tänker. Jag tror att jag skulle kunna leva med ett sinne mindre. Jag tror det. Men det hade ju varit mer bekvämt att sänka nivån på de andra.
Vilket sinne hade du valt bort då?
Lukt, tror jag.
Mm.
För att jag har ett väldigt bra luktsinne.
Ja, det har du verkligen.
Det är inte optimalt.
Mm.
Och jag är inte så intresserad av hur saker smakar heller. Jag är inte så förtjust i liksom...
Jag tänker att vi ändå skiljer de två.
Ja, okay.
Ja, det får vi göra faktiskt. Mm. Ja.
Nej, men doft är nog det som jag utgår minst från.
Jag väljer också doft.
Mm.
För att... Alltså, om det inte påverkar smaken så tycker inte jag att det är jätteviktig.
Mm.
Nu kanske är folk här som inte har någon bra luktsinne och tycker det är jättejobbigt.
Mm.
Men om jag ska jämföra med de andra så tror jag att det inte
hade... Du hade kunnat leva med det liksom.
Ja.
Mm.
Jag hör ju i mitt resonemang att det är smak jag hellre hade velat välja bort. Om man helt kan separera dem från varandra. Smak är nog det mest ointressanta för mig.
Ja, det här var ju... Fan, vad hade ni valt? Lyssnarna? Vad hade du valt? Jag tänker att det finns lyssnare som sitter och bara... Nej, ja, ni skulle såklart valt det här. Ja. Jag hade självklart valt det här. Skriv då till oss.
Det är ju skönt att man är olika, hörni. Hur fan vad tråkigt det har varit om alla alltid tyckt samma.
Eller hur? Här kommer jingel.
Nu har vi ingen Thor som sitter...
Skulle precis säga... Thor, kom igen! Jag ska berätta för er, eller så här, en brasklapp. Jag har inte möjlighet att tala och skriva alla språk. Så därför kommer jag ibland att uttala saker fel.
Insert stråkar.
Mm.
Da, da, da,
jag är också da, da, människa.
Ja, I am human. Men döm mig inte, please. Jag har gjort mitt bästa. Jag har kollat på YouTube-videos och sånt. Är ni redo?
Ja.
Gud ja.
Nu blir det spooky stuff. Okej, okay. Året är 1955. Och vi befinner oss i Saint Cloud.
Mm-hmm.
Saint Cloud.
Ja, Saint-Cloud.
Saint-Cloud. Mm.
Typ en mil utanför Paris, Frankrike. I Saint-Cloud bor Manfred och hans fru Ann-Charlotte, som jag väljer att kalla dem. De äger slash bor slash jobbar på en internatskola för pojkar. Manfred är rektor på skolan och en äkta tyrann. Ann-Charlotte, hon kommer från Caracas i Venezuela. Hon växte upp i ett kloster. Ja, lite oklart så om hennes familj liksom lämnade bort henne. Eller hon bara typ gick, jag tror att hon gick på internatskola på det här klostret. Och liksom blev uppfostrad där för att hennes föräldrar jobbade och försökte liksom ta familjen ur fattigdom. Och sen så blev hon liksom återförenad med sin familj i Frankrike. Där hennes pappa då köpte och startade den här skolan. Och så ärvde hon den liksom. Och hon får ju såklart inte vara rektor då. Eftersom hon är kvinna. Men skolan står i hennes namn. Och alla inbetalningar går till hennes konto liksom.
Mm.
Och på skolan så undervisar hon ju såklart i spanska. Och i engelska och matte. Det här är alltså en privatägd skola. Paris allra rikaste föräldrar. Skicka sina söner dit. Och den är typ ganska stor. Påminner lite om Hogwarts.
Mm.
Lite. Eller ja, jag vet inte. Det är väl säkert bara för att det är en internatskola. Och man har typ ingen så annan upplevelse av internatskolor än Hogwarts. Men ja.
Men det kan också vara vibesen liksom.
Ja, precis. Mm. Det är lite samma vibes. Den är ganska stor. Stora klassrum och såna enorma fönster. Om man har varit i Frankrike- på landsbygden eller liksom utanför storstäderna så kanske man vet vad jag pratar om när jag säger enorma fönster. Det är som en balkongdörr liksom. Och så finns det som en innergård. Det är flera byggnader så här. Så är det en innergård i mitten. Med, där de har idrott och sånt. Och där finns det en pool. Eller inte våran moderna sorts pool. Utan mer typ en ekopool. Det växer grejer i den och sånt. Men de simtränar där och de har ett simlag på skolan. Och det är några pojkar som är så görduktiga på det. I alla fall, Manfred. Han är en riktig elacking. Inte nog med att han slår sin fru. Han är också helt öppen med att han ligger runt med lite vem som helst. Bland annat så har han en affär med en annan lärare som också jobbar på den här skolan. Som jag kallar för Nathalie. Ann-Charlotte är jätterädd för sin man. Det är så illa att hon ofta bär med sig en kniv i handväskan ifall hon skulle behöva försvara sig någon gång när han blir för arg. Manfred tar också ut sina känslor på eleverna och slår och bestraffar dem för minsta lilla bus. Och ofta är det samma få pojkar som får skulden för allting, oavsett om de har gjort det eller inte.
Klassiker.
Klassiker. Ja, 1955. Mm. Han är också snål och snålar med skolans pengar för att han själv ska kunna ta ut en större vinst. Till exempel så får eleverna alldeles för lite mat och ofta serveras samma mat flera dagar i rad, även om den har blivit för dålig för att äta. Nathalie och Ann-Charlotte, de har typ en ganska nära relation med varann. Alltså som jag förstår det så var de vänner redan innan Nathalie började då ligga med Manfred. Men de har blivit ännu tajtare efter i ett gemensamt hat mot Manfred. För han liksom använder dem båda. Så nu har ni fått lite bakgrund. Här börjar själva historien. Det här är vad vi tror har hänt. För jag kommer att berätta Nathalies historia. En vårmorgon då, 1955, sista arbetsdagen för en långhelg, så kommer Nathalie till jobbet med solglasögon på sig som hon vägrar ta av sig. Och några andra lärare ser då hur Ann-Charlotte pratar med Nathalie och hur Nathalie tar av sig solglasögonen och avslöjar en dåligt översminkad blåtira. Och så förstår man då att Manfred slår inte bara sin fru utan även sin älskarinna. Det här blir såklart världens snackis då i personalrummet. Den äkta makan som tröstar sin mans älskarinna. Båda är liksom fast med honom i en tid när kvinnor inte får göra som de vill. Nathalie tar i alla fall med sig Ann-Charlotte till biologisalen där hon ur ett skåp tar fram en liten flaska. Och så berättar hon sin plan för Ann-Charlotte. Vi ska döda honom.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Något som Ann-Charlotte då vägrar göra. Hon vågar ju inte ens lämna honom för skilsmässa är en dödlig synd. Mord skulle ju vara ännu värre. Och Nathalie berättar för Ann-Charlotte att hon ska åka till Niort. Ja. Det är 40 mil bort. Idag skulle det ta 4 timmar i bil. Men då tog det betydligt mycket längre tid. Eftersom det är långhelg så skulle hon då åka hem, för lärarna bor ju på skolan nu till tiden och jobbar. Och så erbjuder Nathalie Ann-Charlotte att åka med, och Ann-Charlotte säger ja, okej. Så dagen därpå, tidigt på morgonen, åker de i skolans van. Med sig i bagaget har de en stor stråkista. Och de berättar ju inte för Manfred vart de ska, eller ens att de ska åka. Men innan de åker så är de väldigt noga med att säga hej då till vaktmästaren och berättar att de ska till Nathalies lägenhet i Njart. Så att han senare kan berätta för Manfred. Väl där så sätter de sin plan till verket. Obs, lägg på minnet nu att detta är Nathalies vittnesmål. Ann-Charlotte ringer sin man och talar om vart hon är och att hon vill att de ska separera. De ska skilja sig och han ska lämna skolan, för den är hennes och hon kan sköta den själv. Manfred blir såklart tokig och säger att det blir minsann inget med det. Jag kommer att hämta dig nu. Och så hoppar han på tåget. Och under tiden medan de väntar på att han ska dyka upp så går Nathalie och köper en bordsduk och en flaska sprit. Och så häller de någon slags så lugnande medel som Nathalie har tagit med sig då från biologisalen i den här flaskan och ställer den på bordet. Och här någonstans får Ann-Charlotte panik och vill avbryta allting. Och hon ångrar sig och hon vill inte att de ska liksom follow through. Men Nathalie är rädd att Manfred kommer att döda dem båda två. Så hon säger till Ann-Charlotte att Ann-Charlotte får välja själv om hon ska göra det eller inte. Men om hon inte tar sin chans nu så kommer Manfred att ta sin chans när han får den. När Manfred sen kommer till lägenheten så gömmer sig Nathalie. Och jävla vad han är arg. Han säger åt Ann-Charlotte att hon ska packa sina väskor och hon vägrar. Och så lugnar han ner sig och så blir han superflörtig och manipulativ istället och smörar för henne. Och så ser han spriten på bordet och så häller han upp sig ett glas och för det mot munnen. Och Ann-Charlotte vill ju inte. Hon vill ju inte göra det här. Så hon får panik och liksom knuffar till honom så att han spiller ut glaset på sin kostym. Och då blir han arg och ger henne en örfil. Och då ändrar hon sig och häller upp ett rejält glas till honom. Och han tömmer det. Och sen häller hon upp ett till. Och ganska snart därefter så däckar han. Nathalie fyller då badkaret och de hjälps åt att lyfta Manfreds livlösa kropp in i badet. Sen så håller de ner honom under ytan tills vattnet blir helt stilla. Ann-Charlotte springer och hämtar en staty som står på typ fönsterbläcket eller spiselkransen eller någonting. Och lägger den på kroppen för att tynga ner den. Och så, sen så hämtar hon den här duken som ligger på bordet. Och de slänger duken över badkaret och så går de och lägger sig. Och dagen därpå hör Nathalies grannar hur badkaret töms. Och Ann-Charlotte går och hämtar den här stråkistan. Och så lägger de ner hans kropp i den, konkar ut den till bilen och kör tillbaka till skolan. Vilket tar typ hela dagen. För trots att det är, inom citattecken, bara 40 mil. Så det tog säkert minst 8 timmar, om inte ännu mer. När de kommer fram är det liksom sent på kvällen då. Och så kör de in på skolgården och så slänger de Manfreds kropp i poolen. Och sen går de in och diskuterar vad deras nästa steg ska bli. Allt det svåra är ju liksom över. Nu måste de typ bara behålla lugnet. Där är de liksom överens. Och så tror de att kroppen kommer att flyta upp till ytan inom de närmaste dagarna. Och att det då kommer se ut som att han kanske var full, trillade i poolen. Det var en olyckshändelse liksom. Och tills dess ska de bara play it cool och låtsas som att de inte vet vart han är någonstans. Men dagarna går och ingen kropp flyter upp. De bestämmer sig då för att de måste se till att få poolen tömd. Så Nathalie råkar tappa sina nycklar i poolen och säger då att vaktmästaren att han måste tömma och rengöra den. Och när poolen är tömd och inget kaos utbryter så går Ann-Charlotte och Nathalie ut för att titta. Och det finns ingen kropp där. Den är liksom borta. Så Ann-Charlotte faller ihop där vid sidan av poolen. Och de tillkallar sjukvårdare och det visar sig att hon har fått en hjärtinfarkt. Och hon blir då ordinerad att hon ska vila och hon ska hålla sig från arbetet. Och under tiden ska Nathalie ta hand om henne. Och senare på kvällen när de båda är i Ann-Charlottes rum i chock så diskuterar de var är kroppen, vem kan ha flyttat den och varför. Och så stressar de liksom upp varann och tjafsar. Och Ann-Charlotte tror att det här är liksom Gud som straffar dem. Och Nathalie är helt säker på att det är någon som vet vad de har gjort. Som vill sätta dit dem. Mm. Och så avbryts de mitt i bråket av en knackning. Och då är det vaktmästaren som kommer in med Manfreds kostym. Alltså kostymen som han hade på sig när han dog. Och vaktmästaren säger att det är ett bud ifrån kemtvätten som har levererat den. Mm. Så dagen därpå så går Nathalie och Ann-Charlotte till den här kemtvätten för att fråga vem som har lämnat in kostymen. Och kvinnan som arbetar där beskriver en man. Det låter ganska likt Manfred, men samtidigt alla män i övre medelklass ser typ likadana ut på den här tiden. Det är liksom inte en ovanlig kostym. Det är inte en ovanlig frisyr. Alltså han är fransman. Han ser ut som en fransman. Ja. Det är typ här det börjar bli lite svårt att hänga med. För enligt Nathalie då så är båda kvinnorna liksom döstressade. Och enligt personalen på skolan så beter de sig hysteriskt. Men Nathalies historia är att de båda kvinnorna bråkar nonstop. Ann-Charlotte menar att hon inte ville göra det här. Och hon hjälpte knappt till. Alltså är Nathalie mördaren. Men Nathalie menar att de båda har varit lika delaktiga i alla stegen. Sen börjar de också bråka om vem som ska ringa polisen och berätta sin historia först. Och så ja, avbryter de väl bråket och går och lägger sig. Dagen därpå, när tidningen kommer, så ser de att en kropp har hittats i Seine-floden. De går till bårhuset då och förklarar att Ann-Charlottes man är borta och att hon måste få se kroppen som hittades i floden. Och så tjafsar de typ med personalen där på bårhuset och så får de se kroppen och det är inte Manfred. När de kommer tillbaka till skolan så ser de en elev som krattar löv på skolgården istället för att vara inne på sin lektion. Och när de frågar honom varför så säger han att han har krossat en ruta och att rektorn Manfred har sagt till honom att han inte får gå in förrän han har krattat alla löven.
Oh my god.
Och för att han säger det här så får han stå 6 timmar i ett hörn på skolgården som straff för att han har ljugit. 6 timmar. Strax därefter så är det picture day på skolan. Så alla radar upp sig, fotografen kommer, bilden tas, den framkallas. När Nathalie får syn på bilden så ser hon ett ansikte i fönstret bakom dem. Och när hon visar bilden för Ann-Charlotte så svimmar hon. Hon blir då besökt av en läkare som säger åt henne att hon ska stanna i sängen och inte stressa upp sig och ta det lugnt. För hon har fan fått en hjärtinfarkt. Hon kommer att dö liksom. Och Nathalie försöker övertala henne att så här, men vi skiter i det där. Nu släpper vi det. Vi åker härifrån bara. Vi lämnar. Ingen behöver veta vart vi har tagit vägen. Vi vet ju vad som har hänt. Vi drar bara. Ann-Charlotte orkar inte. Så Nathalie åker själv. Och dagen därpå är Ann-Charlotte död. Varsågoda att gissa, modellmyt.
Oj.
Spännande.
Var det Ann-Charlotte som tyckte att båda var lika mycket skyldiga?
Nej, Ann-Charlotte tycker att det var Nathalies plan och det var Nathalie som utförde den.
Och så var det Ann-Charlotte som blev dödad?
Ja, Ann-Charlotte är död.
Okej. Eller ja, är död.
Ja.
Det är bra förtydligande.
Precis.
Okej.
Jag tänker så här. Om han blev neddrogad och har legat... Du sa att han hade tyngd på sig så att han var under vatten hela natten. Mm. Nej? Eller?
Mm.
Ja.
Det är ju svårt att
det liksom... överlever man ju inte. Nej. På något sätt.
Precis.
Jag tänkte om det fanns någon form av förmildrande omständighet. Att han då inte hade haft det här på sig utan kunnat. Och inte återhämtat sig helt. Mm. Men ja, det är för osannolikt att han skulle överleva. Jag tror inte att det är.
Nej.
Utan snarare att det skulle vara någon annan i så fall. En fjärde part. Eller vad det blir.
Precis. Det är väl i så fall typ. Om den här statyn skulle vara på hans huvud. Och den har ett hål i sig som leder upp över ytan och han får luft på något sätt. Alltså typ en sån sjuk grej. Men annars så är det jättesvårt. Jag tror inte... Nej. Men varför är han inte i poolen?
Men om det här är... Vad heter hon nu? Nathalies. Om det är Nathalies vittnesmål så skulle ju mycket väl hon kunna vara den som ligger bakom Ann-Charlottes förmodade hjärtinfarkt och potentiellt mord.
Mm.
Alltså hon skulle kunna, om det är hennes historia så att säga som vi får höra, så skulle ju hon kunna dölja saker.
Absolut.
Även om jag inte kan ljuga så kan jag föreställa mig ett andra.
Mm. Det är viktigt att vi tänker på att det är hennes vittnesmål liksom.
Mm, jag tänker också det. Och jag tänker också hur bra film skulle det här vara? Alltså kan jag se det här som en film? Jag ser det inte riktigt.
Nej,
jag ser mycket väl att det här skulle kunna ha hänt. Mm. Det är väldigt många tidsmarkörer som känns äkta så att säga. Det kan ju en film också erbjuda.
Min magkänsla säger också att det har hänt på riktigt.
Mm.
Men det är lite intressant att den ena av dem tycker att det är den andres fel. Medan den andra tycker att det är bådas och inte skiljer från sig tillbaka.
Mm. Men det måste ju finnas tillräckliga bevis då som binder Nathalie till platsen så att säga. Så att hon inte helt kan bortförklara sig, utan det bästa för henne i det läget är ju att säga att det var båda.
Mm.
Om hon är den enda som lever så att säga, som kan berätta sin historia, så är väl det bästa att säga. Mm. Eller vad tänker du?
Alltså jag tänker att Nathalie kan ju inte ha hittat på att kroppen inte var i poolen. Men det behöver ju nödvändigtvis inte vara där de la kroppen heller.
Tänk så här. De gör detta. Nathalie har en deal med någon annan på skolan. Säg vaktmästaren. Eller något. Det är alltid vaktmästaren.
Mm.
Och de lyfter upp kroppen. Uppenbarligen så har hon ju redan gjort det en gång. Hon vet hur det går till. De skulle kunna plocka bort den och göra den här grejen att någon klär ut sig till honom och liksom skickar kläderna och hela den grejen för att skrämma Ann-Charlotte.
Precis. I och med att också, som du säger, vaktmästaren var ju den som skulle tömma poolen också.
Precis.
Så han kan ju vara med på leken, va?
Ja. Men jag tror ju absolut att detta är görbart.
Ja. Absolut. Absolut, det tror jag också.
För det känns inte som en klassisk liksom, film.
Jag tycker inte heller det. Det känns inte som en bok heller. Det känns inte som en så här gammal urban legend eller spökhistoria heller. Liksom. Och det är ändå så här 55. Alltså det är ju inte... Det är ju länge sedan, men det är ju inte jättelänge sedan. Så det är ju inte någon gammal sägen eller som har vandrat eller sådär. Nej, men jag skulle säga att det har hänt. Sen är det ju många frågetecken fortfarande.
Mm, verkligen.
Men det kommer vi väl antagligen få reda på sen.
Mm.
Det finns ju säkert någon logisk förklaring till allting.
Förhoppningsvis.
Ja.
Eller så får vi leva i ovisshet.
Ja, det är ju det som är det jobbiga. men
jag skulle säga mord. Ja, men sen du... att det är saker vi fortfarande inte vet. Eller kanske inte någonsin förklaras. Mm. Fine, det kan jag leva med. Men...
Ja, för det är också så här, det som är viktigt att tänka på är att Nathalie är ju en älskarinna. Att hon och han gaddar ihop sig mot hans fru är inte heller jättekonstigt.
Vem han menar du? Manfred?
Ja,
eller?
Att Manfred och Nathalie försöker göra sig av med Ann-Charlotte på något sätt. För att...
Så du öppnar upp för möjligheten att Manfred överlever?
Ja.
Mm.
Det kan ju ha varit så att han kanske inte alls låg där hela natten. Det vet man ju inte. Ann-Charlotte kanske tror det.
Mm.
Jag vet inte.
Men ni säger mord.
Ja, vi säger väl mord.
Ja.
Det är liksom enhälligt.
Mm.
Mord.
Ja.
Vill ni veta?
Ja.
Ni har fel.
Fan. Eller det är ju bra, men...
Ja, det är ju bra. Nej, men det är myt. Det är en film.
Det är det?
Nej. Ja.
Eller hur?
Va?
Den heter Le Diabolique. Regisserad av Henri-Georges Clouseau.
Fint ska det vara.
Ja. Mm-hmm. Baserad på boken She Who Was No More av två författare. Pierre Bouillot och Thomas Narsejak. Eventuellt.
Då vill jag veta nu.
Ja, ja, nu vill vi höra.
Ja, ni ska få veta. Spoiler alert. Här kommer slutet då. Alltså slutet på den här filmen är chef's kiss. Det är också en... Jag har utelämnat en biroll. Det dyker upp en jävligt skum polis. En pensionerad polisman. Som är så, han bara liksom går förbi hela tiden och bara lyssnar lite här och lyssnar lite där.
Ja, det är ju väldigt filmiskt. Mm-hmm.
Ja, precis. Det är det ju. Men han är också bara med precis på slutet. För då är han liksom råkar höra Ann-Charlotte när hon pratar om att hennes man är borta. Och han säger att jag kan hjälpa dig att hitta din man. Han kommer in och ut ur bild lite bara på måfå sista stunden på filmen. I alla fall, Ann-Charlotte säger då hej då till Nathalie. För Nathalie ska ju dra. Och så somnar Ann-Charlotte. Och sen vaknar hon av konstiga ljud i korridoren. Så tittar hon ut genom sitt fönster och så ser hon hur en skugga rör sig i fönstren i byggnaden mitt emot. Så springer hon dit och där hör hon hur Manfreds skrivmaskin används på hans kontor. Och så går hon in där och så är det ingen där. Men i skrivmaskinen finns ett papper där det står Manfred, 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 Manfred. Och så springer
jag förstår
hon...
varför du utlämnade vissa ja, komponenter.
Det förstår jag också.
Mm. Så springer hon tillbaka till sitt rum och då hör hon någon i badrummet. Och så går hon in och ut ur upp ur badkaret reser sig då den döde Manfred. Uppenbart död, obs. Alltså det
är en zombie.
Ja, han ser verkligen ut som en zombie. Ann-Charlotte blir då så rädd så att hon får en hjärtattack och dör väldigt dramatiskt där på badrumsgolvet. Och då skakar Manfred av sig vattnet, kliver ur badkaret och går för att byta om. Nathalie kommer då inspringande i rummet och de pratar om hur den här bitchen tog alldeles för lång tid på sig för att dö. Och så pratar de typ lite lättsamt om hur jobbigt det var att ligga i den där stråkorgen i bilen i så många timmar och hur äckligt det var att bli kastad i poolen och sådär. Och så fnissar de lite och så kysser de varann. Och så säger Manfred, nu kan vi sälja skolan och vi kommer få en hel del. Och då svarar en röst ur skuggan så. Då är det den här polismannen som kommer in i bild. Bara, ja, mellan 15 och 20 år beroende på juryn.
Nej.
Där är filmen slut.
Nej, jag är besviken.
Oh, jag med.
Jag är väldigt besviken.
Har du verkligen gjort research? Har du kollat så det här?
För det här inte har hänt på riktigt.
Nej, men jag är besviken på slutet av filmen.
Jag vet.
Ja, eller hur?
Jag vet.
Va? Nej, det hade kunnat sluta på så många andra mer tillfredsställande Columbo. Sätt.
Ja.
Väldigt mycket Columbo.
Grejen är att Clouseau, den här regissören, han fick filmrättigheterna timmar innan Alfred Hitchcock, som också ville göra filmen.
Jag tror inte att de hade helt annorlunda. Det hade inte varit samma film. Alltså.
Precis.
Inte det minsta.
Den här filmen var också en jättestor inspiration för Hitchcocks toppenfilm Psycho.
Ja, fast det går ju inte ens att jämföra. Nu har jag inte sett den här filmen.
Men Robert Bloch, som skrev boken Psycho, hade den här filmen som sin favoritfilm.
Jag tycker det är så töntigt. Jag bara, gud det var så jobbigt att ligga i badkaret, det var jobbigt att ligga i bilen och det var jobbigt.
Det är verkligen, alltså hela filmen är så här en jättespännande typ skräckfilm. Och de sista 5 minuterna är bara så här en klyscha av rang. Och den här polismannen som är knappt är med som kommer ut och säger liksom sista meningen.
Men jag blir nästan kränkt, alltså jag känner mig nej men jag känner mig otillfredsställd.
Ja. I filmens eftertexter står det "Don't be diabolical. Do not destroy the interest that your friends may have in this movie. Do not tell them what you have seen. Thank you on their behalf."
Det känns som varningstexten på baksidan av cigarettpaketet. Ja. Så här, hur tror du att det här ska hjälpa mig att inte vara diabolical?
Ja. Men, nej, jag gillar inte det där.
När kom den här filmen?
Den kom 1955.
Okay.
Den är liksom svartvit och på franska. Och det är väldigt mycket, alltså om man har sett en lite äldre fransk film så kan man nog se framför sig ungefär hur det var.
Jo, det är väl klart att det förklarar en hel del.
Ja.
Att den är från 55.
Ja.
Jag tänker att det är svaret på många av våra frågor. Ja. Hur kom man undan med det här slutet?
Jo, men han blev ju en zombie då.
Ja, precis. Nej, men han var ju, dog ju inte då.
Nej.
Utan de var ju i maskopi.
Ja. Ja.
För att det,
var inte så, det ditt förslag?
Du var ju inne på rätt spår att de skulle liksom, eller ni båda, de skulle driva henne till vansinne så att hon skulle inte kunna ha alla sina pengar och äga skolan och sånt.
Men okej.
Men visst var det en spännande historia?
Ja, alltså din version.
Ja, visst.
Vill jag absolut credda i detta. Jag hade ju kanske inte tyckt att filmen var lika.
Nej, men det är, alltså filmen är...
Har du sett filmen?
Jajamän, den finns på YouTube i sin helhet med engelsk text. Så man kan se den där. Men det var ju alltså en, den blev en sån jävla hit när den kom. Mm.
Alltså det kan jag ju ändå föreställa mig.
Ja.
Men som nu 2022 när det, alltså, så känner jag bara så här,
den håller inte måttet riktigt.
Nej,
det hade nej, kunnat men vara. Inte det ligger inte det liksom i kanonens.
Jo.
Jo, absolut.
Såklart.
Mm. Om Hitchcock hade gjort den, då hade det varit något helt annat.
Jag tror det hade varit bättre.
Ja, tror jag också.
Och jag har också tänkt tanken så här, tänk så typ så här Ann-Charlotte och Manfred. Nej, vill säga Nathalie och Manfred har gått ihop som en, de unite liksom och ska göra värsta grejen. Men egentligen är det Nathalie som är galen och han är ju död, men hon så här lever vidare på, eller hon just föreställer sig honom som levande.
Det hade också känns
ju så här psykiskt. Ja,
precis.
Mycket mer Hitchcock.
Mm. Ja, för hade det varit så att Hitchcock hade gjort den så hade vi inte vetat om han var död.
Eller och egentligen är det hon som gör alla grejerna som hon tänker att han gör. Mm. Liksom.
Den filmen slutar också med att den här lilla pojken som fick stå 6 timmar i ett hörn för att han ljög om att han hade sett rektorn. Den slutar med att han skjuter sönder en ruta. Och så säger de, men vad, ja, igen. Mm. Och så säger de, men vad gör du? Hur har du fått tag på din slangbälla? Och så säger han, men jag fick den av Ann-Charlotte. Fast hon är död. Dun, dun, dun. Ja.
Men det känns lite som, behöver man göra det så för att publiken ska förstå och tycka att slutet är tillfredsställande liksom, och kunna lämna biosalongen och vara nöjd med filmen man har sett? Alltså är slutet skrivet för publiken, ja, på något sätt?
För det kändes ju som att nu var det så himla många bitar som skulle lösa sig på kort tid.
Mm.
Och det var så jobbigt när jag låg där och bara, stackars dig. Och sen kommer polisen ut och bara, fast du, nu ska du sitta i finkan några år här. Nu får du, alltså så här.
Ja.
Jag gillar att publiken blir nöjd.
Ja, jag vet inte. Jag vet inte om jag gillar. Nej.
Nej, det är, jag har sett ganska mycket film. Och det här kanske inte är den bästa.
Nej, du,
jag hade nog inte, jag hade nog inte sett den om det inte var för att jag var på jakt efter nej, något att ta upp i podden.
Nej, såklart. Men det är nog intressant.
Mm.
Film görs ju inte på det sättet.
Precis. Längre.
Alltså, film görs ju inte för att tillfredsställa publiken. Alltså att det ska vara ett så här perfekt slut. Nej. Längre.
Och jag tänker,
folk behöver inte ha det heller längre.
Precis, att det går ju inte heller att chocka en filmpublik.
Nej.
Längre.
Nej, det finns ju så mycket nu.
Ja.
Då fanns det ju ingenting.
Tänk vad chockade de blev.
Och då behövde folk nästan ha the closure för att kunna så gå hem och så må bra igen. Typ.
Precis.
Eller så här, ja. Och inte typ ha trauma efter den här filmen.
Men Hitchcock var ju ändå samtida.
Mm. Ja.
Och han klarade ju av att ställa högre krav på sin publik.
Mm.
Så jag kan liksom inte låta bli att fundera över hur den hade blivit.
Nej.
Genom Hitchcocks ögon.
Mm.
Och det här att man någon är gal, alltså att man är galen och
absolut.
Ja, och psykiska liksom.
Vem är sjuk? Är det du? Är det jag? Ja, finns precis. Det fortfarande ett liv eller inte? Och de kan leva parallellt.
Precis. Mm. Det är lite så diffust vad det är egentligen som.
Ja. Ja, men i Hitchcocks version så hade han rest sig i badkaret och filmen hade varit slut. Och så hade vi fått undra, var han död? Är han ett spöke? Det tror jag. Hon hade liksom, Ann-Charlotte hade fallit ihop där i den cringea. En sån scen.
Det hade absolut varit med.
Och sen hade det bara.
Den hjälplösa kvinnan hade fått vara med.
Jätteintressant. Ja, just
det. Jättespännande är det.
Mm.
Vi kanske borde ha Hitchcock, eller film noir filmmaraton.
Det vore kul.
Och så kan vi.
Ja, men också inte kul.
Men då kan vi göra. Vi gjorde ju.
Man behöver inte se så många.
Nej.
Vi gjorde ju en gång en väldigt rolig lek. Att varje gång någon ropar mamma i en film, skräckfilm som handlar om en.
Mamma!
Som handlar om en familj, så fick man ta en klunk.
Ja, eller varje gång någon sprang för sitt liv så fick man precis ta en shot.
Vi såg Hereditary.
Ja, fy fan, det var många klunkar i den filmen. Har du sett den?
Nej,
jag tyckte den sög.
Men det var ju, jo.
Den sög.
Den var seg och det var så här väldigt förutsägbart. Men det var en scen som fortfarande, det har så ätat sig fast.
Ja.
På,
då satt alltså, vi ju där nere och Nelly var i sitt rum. Och sen så kom hon ut och bara, vad är det som händer? Vi bara, hon kryper i taket!
Vi skrek alltså.
Och så spolar vi tillbaka, kolla, hon är i
Ja, det var så sjukt. Ja, men jag tänker obehagligt. Inte på den scenen, jag tänker på den i bilen.
Jaha, nej men den är helt oberörd. Helt oberörd.
Du är så kall. Mm. Du är så kall. Berätta om scenen.
De är på ett, det är så här, en familj. Ja, en storebror och en lilla syster. Lilla systern får följa med storebrorsan på en fest.
Lilla systern har också någon typ av så här.
Hon är sjuk.
Ja, hon är sjuk. Ja, det är någonting. Man vet inte exakt vad det är.
Mm.
Men hon är sjuk. Hon har typ massa astma. Mm. Hon har
nötallergi.
Nötallergi och ja, men så här,
fysiskt
väldigt svag liksom.
Hon är på den här festen. Han håller inte koll på henne.
Mamma vet inte att de är iväg, att hon är med på den festen.
Precis. För han ska ju passa henne då och han vill också gå.
Spoiler alert nu.
Ja, precis. Ja. Och då äter hon en bit av den här tårtan. Det är nötter i den. Hon får svårt att andas. Han sätter henne i baksätet i bilen. Och de ska åka hem.
Och han är full liksom. Och han kör som en jävel. Och det är bara... Alltså han har ju liksom... Det är hans lilla systers liv det handlar om. Det är, alltså, det är bara full fart framåt.
Och hon har så svårt att andas. Så hon sticker ut huvudet genom... Hon vevar ner rutan och sticker ut huvudet. Och de kör förbi en lyktstolpe. Och hennes huvud bara... Fjong, rullar iväg.
Fjong?
Nej, det var inte fjong. Det var smack! Alltså det var verkligen.
Exakt.
Det var inte fjong. Sen, alltså, sen du får ställ... det låta som så här tecknad film när man får en lång bula så här.
Men det var typ så jag upplevde det.
Nej. Det var så groteskt och det var
så skönt att du sätter ord på vad jag försöker förmedla.
Ja, men det var verkligen så här. Ingen hade kunnat förutspå det här. Det kom så plötsligt.
Ja, det gjorde det.
Jo, för i den scenen det var så himla mycket så här shit, de måste skynda sig till sjukhuset och så här. Det hade inte varit så mycket läskiga grejer i filmen än.
Det är ganska tidigt i filmen.
Det är väldigt tidigt i filmen och det var så här, det är klart att den här personen är typ en huvudperson, det här barnet. Mm. Och så bara sen dör hon och så lever han med det här samvetet och det är så mycket ångest.
Nej, men sen så ställer han ju bilen på uppfarten och går in och lägger sig.
Och så hittar mamman hennes kropp utan huvud i bilen. Ja, det är så mörkt.
Ja, men det är den här jag vet inte, jag hade nog... Jag vet inte. Jag
bara men det är inte fjong, Rebecka. Det är inte fjong. Det är så mycket mer än fjong.
Jag kände på mig att det skulle komma en sån scen.
Nej, det gjorde du inte.
Gjorde jag
du hade läst om det innan. Eller
säkert.
Det är så
sen var det så jävla tråkig, jättelång väntan på att något mer dramatiskt skulle hända.
Jag ska fatta att det rinner. Det är aldrig fjong.
Det är aldrig bara
fjong. Det är aldrig bara fjong.
Du bara skriver fjong och så röd cirkel med sträckor.
Ja, exakt.
Men nu har vi pratat jättelänge.
Ja.
Nu får vi, nu, tack och hej.
Ja. Och tack Janna för att du ville vara med.
En ära.
Ja.
En ära.
Vi är hedrade.
Men som sagt, kommentera gärna vad ni hade valt på våra pest eller coolera frågor.
Ja, och har ni sett den här filmen så hojta.
Och tycker ni att det bara var en fjong?
Ja.
Inte jag. Men vi syns ju om en vecka igen.
Ja, det gör vi.
Kjol och hopp.
Kjol och hej.
Fjong, fjong.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television From Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.